Hej och varmt välkomna till IG Börssnack. Den här veckan ska vi vaska fram guldkornen på den annars så svaga börsen. Dessutom har vi en ny stjärna med oss här i studion. Och det är du, Carl-Henrik Söderberg.
Ja, stjärna vet jag inte. Men jag är marknadsanalytiker på IG. Så att, det ska bli superkul att få köra det här programmet med dig.
Roligt att ha dig här. Ja. Vad ska vi prata om idag?
Det blir fokus på den allmänt väldigt svaga börsen. Vi har ett intressant trading case från Eka Lundin. Och sist men inte minst så har vi ett aktiecase som jag har hittat som jag tycker ser intressant ut. Som man kanske ändå kan våga hålla i på den här svaga marknaden.
Det var agendan. Nu kör vi. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 24 oktober. Nu har vi ju äntligen dig på plats här i studion, Kalle. Vill du börja med att bara berätta lite om dig själv? Vem är du och vad har du för bakgrund?
Ja, nej men jag kommer från den här branschen sedan 10 år tillbaka ungefär, så har jag jobbat som aktieanalytiker och nu har jag börjat på IG som marknadsanalytiker, så att det jag gör det är att snacka och skriva om börsen och aktier, så att världens roligaste jobb.
Får man ändå kalla dig lite av en gammal räv i de här sammanhangen, finansmedia och olika slag?
Ja, men det kanske börjar bli på tiden, jag vet inte, 10 år. Nej, nu känner jag mig gammal.
Ja, jag tänkte inte främst på ålder utan snarare erfarenhet, men det tycker jag man kan göra i så fall. Precis som tidigare så kommer vi ha med oss professionella traders som varje vecka kommer med sina tips för veckan. Vi har också en ny programpunkt som du basar för, veckans case kallas den.
Just det.
Vad kommer vi prata om i den?
Nej, men där tänker jag att vi tar upp någonting som känns intressant att investera i. Sen om det är en specifik aktie eller om det är en sektor kanske eller något tillgångsslag som inte är en aktie. Så vad som helst, brett, men ändå något typ av case.
Spännande. Mm. Vi kommer komma tillbaka till det här lite senare i avsnittet. Mm. Men först ska vi dyka in i veckans trade då, som vi har fått av ingen mindre än Erik Eka Lundin.
Just det.
Känd trader och finansprofil. Mm. Han har ju tittat på Rusta. Vad är hans spaning där?
Nej, men hans spaning är väl, alltså om man bara går tillbaka lite, så är det så att vi har haft en IPO-marknad som har varit, den var väldigt, väldigt het när börsen var het. Och om man ska vara krass så kom det in allt möjligt skit på börsen, ursäkta uttrycket. Men i takt med stigande räntor, sämre riskklimat där ute, så har ju hela IPO-marknaden har ju stannat upp egentligen. Men nu fick vi då Rusta, som ju får anses som ett mer kvalitativt bolag. Visserligen kanske lite hög värdering tyckte man när det sattes nu på börsen för en vecka sedan. Men Eka Lundin ser ju då en bra chans här till att komma in på en bra nivå i aktien. Och om vi tittar då i kursgrafen så ser man ju att den kom in på 45 kronor. Och det var då Carnegie som agerade rådgivare och som hjälpte till att sätta dem på börsen. Och aktien kom ju in i ett väldigt svagt marknadsklimat får man lov att säga. Vi som följer börsen vet ju att senaste veckan har inte varit kul.
Nej, det har den inte.
När vi pratade igår sa du att det var den sämsta börsveckan på, vad sa du? Var länge?
Sämsta börsveckan på över ett år.
Ja, det var minus 5%. Så det var ett tufft klimat att komma in på. Men aktien ändå hållit sig relativt väl. Och vi ser också då, som kanske då är stöd till Eckas tes, att Carnegie kommer in och stödköper på nivån som aktien introduceras till. Vilket då är 45 kronor. Så att i kursgrafen så ser man ju att under volym, det ser man dock inte i den här kursgrafen, just volymen. Men aktien studsar ganska kraftigt vid 45 kronor. Vilket då sannolikt har att göra med då att Carnegie stödköper. Vilket man då gör kanske ungefär första månaden på börsen. Så att det ska ju till ett ordentligt säljtryck för att aktien ska ner under den nivån. Så att om man då tror på det här och tänker att vi kanske får lite piggare börs framöver, så kan ju 45 kronor vara en ganska intressant entry på kort sikt för den som vill handla den här aktien.
Så man kan sammanfatta det lite som att man kan se det som att det ligger någon slags kudde under 45, för att där vet man att det kommer ett köptryck från Carnegie.
Ja, absolut. Yes.
Då skulle det ju kunna vara intressant för dem som var intresserade av det här vid noteringen, men kanske fick en liten tilldelning, ingen tilldelning eller av någon annan anledning bara ruvade lite på hanen.
Nej, men absolut. Och det som var kul med Rusta var ju att plötsligt så kom ju det här. Alltså folk älskade ju teckna och sälja för några år sedan. Alla hade det som strategi. Man hade 8 depåer överallt för man skulle få så många aktier som möjligt när det skulle in på börsen. Och det var bara teckna och sen sälja.
Det var ju nästan idiotsäkert, får man säga, alltså, under den tiden.
Ja, för att det var så himla hög efterfrågan på ett fåtal aktier. Men nu i takt med då sämre marknad så har det inte varit så. Men i Russlands fall så har det ändå varit liksom stort intresse och man har sett många rubriker just teckna sälj. Och vi får se. Nu har aktien gått sidledes på en svag börs, så att ändå en godkänd start, får man då lov att säga.
Ja, som vi precis konstaterade så har vi ju börsens sämsta vecka på över ett år bakom oss. Varför ser det ut så här, Kalle?
Den primära anledningen är ju en liksom på nytt född räntefrossa. Alltså, vi har ju sett stigande räntor nu i nästan 2 års tid. Så har vi befunnit oss i någon typ av räntehöjningscykel. Och vi har sett stigande styrräntor från centralbankerna och också stigande marknadsräntor. Och det här har ju verkligen tagit fart nu på slutet och det har ju fått marknaden att bli skraj. Och man hade kanske hoppats kanske lite för mycket på att centralbankerna skulle släppa lite på den där bromspedalen, bli lite mjukare i sin kommunikation, börja prata om räntesänkningar någon gång under 2024, kanske helst i första halvåret. Men man har liksom fått flytta den här förväntansbilden lite framåt i tiden och då har marknaden också blivit mer besviken. Det här eviga tjatet om mjuklandning versus hårdlandning av ekonomin. Vad kommer den här stigande räntorna få för konsekvenser? För att tittar vi historiskt så vet vi att när man höjer räntan snabbt och mycket och den här räntehöjningscykeln går typ till historieböckerna som är en av de snabbaste, då brukar någonting gå sönder. Och vi såg det i våras med de här amerikanska regionala nischbankerna som gick omkull. Och det var Credit Suisse och det var svettigt, det var jobbigt. Men någonstans så kommer centralbanker och myndigheter in och vi har liksom släppt det där lite grann. Men det ligger fortfarande och pyr kring just den här sektorn och skulle kunna vara en sån här potentiell grej som skulle kunna få börsen att svaja till ordentligt om det blir skakigt igen. Men så att det är primärt de stigande räntorna, men sen har vi också den här geopolitiska oron, allt hemskt som händer nere i Mellanöstern som ju också smittar av sig på andra tillgångar, exempelvis olja, som i sin tur kan då ge någon typ av inflationsimpuls och så blir det ännu jobbigare, den här kampen mot inflationen och att få ner räntorna. Så att kortfattat skulle jag säga att det är primärt det som styr börsen, kanske mer än den här rapportperioden som vi befinner oss i just nu.
Och när vi pratar räntorna så har man ju justerat räntebanan så att den liksom blir lite mer flack. Man har fått inställa sig på att räntorna kommer vara höga längre än man senare har indikerat.
Exakt. Higher for longer.
Just
det snackas mycket
om. Ja. Man börjar bli lite trött på det där uttrycket, får man säga. Mm. Men är det för att saker inte ska gå sönder då, som du uttrycker det?
Vadå?
Den här räntebanan, att man liksom gör så att den kanske, den förväntade räntebanan blir lite mer så här.
Absolut, man vill ju inte gasa för mycket, men det finns ju de som är rädda för att det här är tillräckligt högt för en ekonomi och för bolag, för hushåll som redan är rätt högt skuldsatta på sina håll. Och det kan vara tillräckligt jobbigt att behöva leva i det klimatet under en längre tid. Nu ser ju inte alla länder ut som Sverige med sina hushåll som är skuldsatta upp över öronen, men det kan ändå skapa problem.
Hur ser det ut med säsongsmönster då?
Ja, men det kan vara lite kul att faktiskt se hur börsen har gått i snitt senaste åren. Och en sån graf har jag gjort och då ser man också i den blåa linjen hur börsen i snitt senaste 10 åren har stigit ungefär 8%. Och man ser ungefär hur det har rört sig. Och då kan man försöka hitta olika säsongsmönster. 2023 har ju varit, som man ser, liksom, det har varit en bumpy ride så att säga. Det har verkligen varit en jättestark start för att sen gå ner starkt under våren. Återhämta sig för att sen toppa igen i juli. I takt med att räntorna börjar stiga igen kan man väl säga. Och oljan för den delen. Och nu är vi ju liksom under den här trenden. Och vi alla går ju och väntar på. Man pratar om ett svagt september brukar det vara. Men någonstans i oktober så vänder det. Det gjorde det förra året och man hade hoppats på det i år. Och nu är vi en bit under den där kurvan. Så att, bara lite intressant att ha med sig. Kommer den här starka återhämtningen nu? Eller kommer liksom, för jag tror inte centralbankerna tittar på den här grafen och vill att den ska falla väl ut. Utan de fokuserar ju på sitt. Och det känns fortfarande lite obehagligt om man ska säga så. Hur det liksom ska sluta och när de börjar mjukna lite i sin kommunikation. Och det kanske, förmodligen är det som kommer behövas, tror jag. Att marknaden är ju alltid framåtblickande så man tittar ju runt hörnet. Men man vill nog bli lite mer konfident med att snart kommer räntesänkningen. Eller nu slutar man i alla fall höja räntan, nu kommer inflationen ner tillräckligt snabbt. Så att det blir en väldigt spännande avslutning på det här året. Och se om vi får det här tomterallyt som man kallar det. Eller i alla fall en stark avslutning på året.
Du har ju några fler grafer där. Ska vi titta på dem också?
Exakt. Kanske det jag såg mest fram emot med att vara med i det här programmet var att få rita.
Ja, det är jättekul.
Så nu ska jag få rita. Och jag bara tog med en jättelång graf på den amerikanska 10-åringen. Den sträcker sig tillbaka till liksom, ja, tidigt 80-tal. Till och med innan det. Och då ser man ju bara just den här extremt långa trenden på amerikansk 10-åring för att sen då senaste åren snabbt komma upp. Och bara för att sätta lite grann i perspektiv hur fort det har gått. Och nu är vi på samma nivåer som vi inte har sett sedan 2007. Så att det blir lätt lite tankar tillbaka till finanskrisen när man kollar på det här.
Ja, och hur ser det ut där om man jämför index under till exempel finanskrisen då och nu?
Ja, men alltså, vi kan börja med att kolla bara hur det har sett ut de senaste 2 åren. Så nu har jag gjort en graf där jag har vänt, börjar göra lite krångligt, jag har vänt på 10-åringen upp och ner, jag har inverterat den. Bara för att man tydligt ska se då att när räntan då steg så föll Nasdaq väldigt kraftigt, men sen har vi sett en extremt stark uppgång i det här teknikindex som ju, hade man kanske tänkt på förhand, det är höga multiplar. Kommer marknaden vilja betala det när räntan stiger? Men det som har skett är att marknaden har ju fortsatt att stiga. Alltså den röda linjen, om den faller, då stiger räntan. Men Nasdaq har ju gått väldigt starkt. Det har varit en jättestark comeback drivet av big tech. Absolut höga värderingar, men det är också där som vinsterna kommer. Det är där marknaden ser framför sig att de här bolagen kommer växa sina vinster kraftigt. Och då har man varit beredd att betala för det också. Så att de har klarat sig väldigt, väldigt bra.
Ja, tittar man på index i USA så kan man ju se att det är upp nästan 30%.
Ja, och exakt.
Då kan man ju fråga sig lite varför, men det är ju det som du är inne på. Att det är ju ett fåtal bolag som har dragit index uppåt. Och du var inne på det lite grann där, men om man ska generalisera, vilka är det som klarar det här läget och fortfarande går upp?
Jag tror det första är ju bolag som inte har en stark balansräkning, som har liksom osunda finanser, mycket skulder och dessutom kanske befinner sig på en marknad som är svag just nu, med svagare efterfrågan, då kan det bli jättejobbigt. Och du ska inte ens prata om bolag som inte är lönsamma idag. Det blir ju jättejobbigt. Och de som behöver göra emissioner, en defensiv emission, man måste ta in pengar för att liksom kunna överleva. Det är ju jättejobbigt i en sån här marknad. Och det har vi sett. Så att egentligen generellt så är det ju bolag med starka finanser, de klarar sig ju bättre. Och jag tror det är därför vi ser att, kollar vi på OMXS30, så har den ju klarat sig jättebra. Relativt mycket mindre bolag. Och då pratar vi stora välskötta bolag med en beprövad affärsmodell, starka finanser. Man kan liksom utnyttja en svagare marknad för kanske ett förvärv eller vad det nu kan vara. Och marknaden söker sig också till större bolag. De är också mer likvida, det är lättare att handla dem. Man vill inte fastna i något småbolag som man inte kommer ur om man är en stor fond exempelvis. Så att de har klarat sig bra. Om vi då bara tittar och jämför med small cap och mid cap i Sverige så ser man att de har gått betydligt svagare. Och jag kan ju tycka att det är lite uppseendeväckande att just mid cap som ändå är, ja, men större bolag, de är inte de största men de är ändå relativt stora, de har ju åkt på det rejält nu. Så ändå bolag som jag kan tycka är rätt välskötta har ju åkt på det ordentligt också. Så att det är verkligen skillnad på index och index. Så att trots att räntan har fortsatt stiga så är det vissa som har varit immuna mot det för att marknaden också belönar de som kan leverera tillväxt. Om man då är orolig för vad ska hända med ekonomin? Ska tillväxten gå ner överallt i världen? Ja, men vilka bolag växer ändå? Okej, de vill vi äga. Så att det är nog de förklaringar som finns till liksom de här väldigt stora diskrepanserna mellan alla olika index.
För att återknyta till någonting du sa lite tidigare. Man brukar väl säga det att man ska ta in pengar när man kan, inte när man måste.
Verkligen. Verkligen.
Och det var ju ett annat klimat förut för att få finansiering för tillväxt. Nu är det ju tufft. Nu är det de som har en stabil balansräkning som kan leverera i det här klimatet helt enkelt.
Exakt. Och bara då, jag fokuserar lite mer på midcap. Bara för att sätta lite perspektiv den här nedgången som vi har sett nu. Så den här grafen visar ju på hur mycket midcap föll under finanskrisen. 56% från toppen till botten. Ganska mycket.
Tufft.
Ja, tufft. Sen om man vill vara lite optimist så ser man ju också hur snabbt det studsar tillbaka sen. Även om det tog ett par år. Om man då bara tittar på nästa graf så ser vi att vi idag, och den här hade dessutom gått ner ytterligare, så att drygt 40% är vi ner sen toppen. Så att det är ju liksom i historiska mått med att det är en kraftig nedgång i ett index där det ändå är många kvalitativa bolag. Sen är det ju liksom tack och godnatt för typ First North-bolag och sådär. Det är ju ännu värre. Men midcap som sagt, ändå rätt mycket kvalitativa bolag. Tycker jag. De har åkt på det rejält. Många har kommit in i det här ränteklimatet kanske mer för höga multiplar. Och så har man inte riktigt den här pricing power som många stora bolag har. Det blir mer kännbart när liksom investeringsviljan också försvinner. För det har vi sett i många bolag som har sett jättestarka ut, uppvisar jättestark tillväxt. Det finns en underliggande strukturell tillväxt i ryggen. Det kan vara allt från ESG-trender till vad som helst. Men skakigare marknadsklimat innebär lägre investeringsvilja hos bolagens kunder. Och då blir det tuffare. Och har man då en hög multipel dessutom, då blir det blir tufft.
Man får ju verkligen säga att nu när rapporterna börjar trilla in under rapportsäsongen så ser man ju effekten av det här.
Ja.
Vi har ju haft den svagaste starten på en rapportsäsong på 10 kvartal.
Mm.
Men å andra sidan då, finns det några som sticker ut åt det positiva hållet?
Ja, men jag tycker det är såklart, det ska man ju komma ihåg. I en rapportperiod det präglas ju lite av vad det är för marknadsklimat där och då. Och lite vad man kommer in med förväntansbild när vi går in i rapportperioden. Nu tycker jag att förväntansbilden var väl ganska låg ändå. Men när det har stormat så mycket som det har gjort nu så har det känts som att det inte hjälpt att Volvo exempelvis kom med en jättefin rapport. Där man kunde visa på en stark efterfrågan 2024. Man kunde visa på starka marginaler. Det var liksom en jättefin rapport kan jag tycka. Men marknaden bryr sig inte för man tror ändå att det spelar ingen roll att det ser ut så här och bolaget guidar som de gör. För det kommer ändå bli svagare om räntan är så här hög. Samma sak, Handelsbanken var väl också ett bra exempel tycker jag på en fin rapport som borde innebära att man ser lägre risk. Men då blir man ändå lite skraj för att då kommer kreditförlusterna senare kanske då. Man ser dem verkligen inte nu men då kommer de några kvartal istället. Samtidigt som vi har sett vissa. Det är klart att vi ser besvikelser också.
Vilka är det då till exempel? Har vi några riktiga surdegar?
Ja, men jag tycker väl att Dustin sticker ut. Kombo av för höga skulder och en väldigt svag underliggande marknad. Det är inget kul. Och dessutom då behöver jag göra en ny emission. Det är inget kul kombo. Så att det var väl en som stack ut. Sen tycker jag att bland de större bolagen, ABB var väl inte jättestarkt. Tittar man andra sidan Atlanten, Tesla var ju, gjorde marknaden besviken. Och Elon Musk var väldigt pessimistisk kring liksom 2024 och hur efterfrågan skulle se ut och effekten av stigande räntor. Så den tror jag, den blev marknadens grej av och nu får vi liksom de här big tech som jag har dragit index. De kommer nu den här veckan. Det var Tesla så var det väl var det Netflix förra veckan tror jag. Eller var det Meta? Skitsamma.
En av de stora.
En av de stora. Och nu då så kommer det Amazon och det är Microsoft och det är Apple. Någon mer. Det är liksom, nu kommer de och det är viktigt tror jag för börsen att de kommer in bra. Liksom, för att det behövs för index.
Folk behöver lite hopp helt enkelt.
Ja, men just när de väger så mycket index också. Ja. De här stora techjättarna. Alltså, de 7 största bolagen står för 30% av hela S&P 500. Det är ovanligt mycket. Det är väldigt mycket. Så därför är börsen lite skör för hur det går för de här bolagen.
Vi ska hoppa vidare och också puffa för ett väldigt kul event som du har lite mer information om. 22 november, eller hur?
Just det. Då smäller det. Då är det IGs stora tradingdag i Stockholm. Sen några dagar senare så blir det i Skåne och i Göteborg. I Stockholm så kommer jag vara moderator. Vi har då två scener. Så jag är moderator i den ena scenen. Och i den andra så kommer bland annat vara live trading med Lars Hansson.
Stämmer,
det hade du koll på. Så att det kommer vara fullmatat program. Jätteroliga gäster på scenen och man kommer kunna lära sig mer om hur man handlar. Det kommer finnas olika montrar och det egentligen både för de som är jätteintresserade och duktiga traders men också de som kanske inte riktigt har tagit klivet. Så att det är två scener med lite olika, ska man säga, med lite olika upplägg. Så att det ska bli jättekul.
Nu har vi pratat en del om bolag som redan har rapporterat. Vi har ju ett bolag här som ska rapportera på torsdag. Och det är ju Loomis som råkar vara veckans case.
Ja.
Berätta, varför är det här intressant?
Ja, men dels, vi pratade lite inför, ska man ta någon rapportspeck nu? Och det är ju alltid vanskligt, kanske framförallt i den här marknaden tycker jag, när det känns som att det är 50-50 om du går upp 10 eller ner 10% på en rapport.
Det är modigt.
Men någonstans får man väl liksom, om man vågar kalla det för en kvartalsrapport för lite brus, som man ser som ett långsiktigt case, tycker jag att det här ser ganska intressant ut. Och det här är ju, ja, det kanske inte låter så kul, det är liksom värdetransporter, det är kontanthantering. Kort och gott. Och jag kan ju börja med en graf som jag tycker är lite intressant faktiskt. Att aktiekursen, som är den blåa linjen, den är alltså lägre idag än vad den var innan pandemin. Och om man då tänker på pandemin, då har vi den alltså här nere. Och det som hände då, såklart, när världen stänger ner och stannar upp, det är inte jättemycket kontanter i omlopp då precis. Såklart väldigt tufft för Loomis. Vinsten följer väldigt kraftigt såklart. Men har ju studsat tillbaka, och det är ordentligt. Så att man ser ju att vinsten har fortsatt upp, trendat väldigt starkt, medan aktiekursen inte riktigt följer med. Och man brukar ju säga att det är vinsterna som driver en aktiekurs. Multiplar kan absolut spela roll, kanske på lite kortare sikt, men att över tid så genererar du vinster så blir du belönad i form av en stigande aktiekurs. Och det har man inte riktigt blivit här. Och det finns ju vissa liksom tankar kring det. För att när jag pratade med dig innan så sa du direkt att kontanter, liksom, jag inte...
Ja, men det känns ju inte som en het bransch. Om jag bara kollar på hur jag lever mitt liv så jag använder ju aldrig kontanter nästan. När jag får en sån här avlång konstig 200 kronors sedel, jag kan ju inte avgöra om det är monopolpengar eller riktiga pengar. Nej, och så ser det ju ut för väldigt många i Sverige. Men hur ser det ut ute i världen då?
Ja, men exakt, det är väl lite det som är grejen. Det känns som att det finns en skepsis i Sverige för att man tittar omkring sig och kan också konstatera att kontanter i omlopp har halverats i Sverige över en period, om det var 10 år eller vad det nu var. Men ute i världen så ser det inte ut så, utan då växer det faktiskt.
De är stora i Europa och USA också.
Ja, exakt. Så att, och där, alltså, överallt i världen så växer faktiskt användningen av kontanter. Växer i takt med BNP, det är 3-4% per år organiskt. Så att det finns ju en tillväxt. Så man ska inte liksom tänka att bara för att vi i Sverige swishar hela tiden betyder att man gör det överallt annars i världen. Så att det finns ju någonting där. Och jag menar, det här är ett bolag som ändå växer fint. Men just eftersom man är skeptisk i Sverige... Alltså det svenska ägandet minskar och minskar, medan det utländska ägandet blir större och större. Sverige står faktiskt bara för 3% av omsättningen, för mig, eller kanske 5% i Loomis. Så det är ju inte så mycket.
En liten del i alla fall.
En liten del, och det man ska komma ihåg är även att man lyckas vara lönsamma ändå på den svenska marknaden, trots att liksom den strukturella tillväxten blir mindre. Och jag tror också att det är det som förklarar en pressad värdering. Vi kan ta nästa graf och bara kolla på värderingen mot börsen. Och då ser man då Loomis P-tal för 2024. Där det är nere på, då tittar man då på höger axel, ser man att den är under 10. Medan börsen då handlas till P14. 13,5 kanske, det är då vänster axel på den röda grafen. Ja, men lite rörigare.
Men där kan man ju se att den här handlas ju på ungefär samma nivå som för 5 år sedan.
Ja,
ungefär.
Men precis.
Så det är ju en lockande låg värdering får man säga.
Ja, verkligen.
Med tanke på att de växer sin vinst. Men visst finns det också en utdelning där?
Ja, men precis. Och tillbaka till grafen. Det är ju väldigt tydligt. Alltså, rabatten gentemot börsen är ju, vad ska man säga, den är ju lägre än snittet. Det ser vi här i botten på grafen, och om man även tittar i absoluta tal så ser vi att det är snarare en snittvärdering är 12,5 gånger. Och då inkluderar vi dessutom en pandemi som skickade ner aktien och därmed snittvärderingen. Så att det ser i alla fall billigt ut, och allt annat lika så sänker ju det ändå risken i caset att man handlas till en låg värdering. Och som du är inne på, en hög direktavkastning, 4%. Man köper tillbaka egna aktier också. Man är faktiskt största ägare i Loomis. Så att det är liksom ett sätt att agera aktieägarvänligt genom att göra de här två sakerna. Och det kan man göra för att man har starka kassaflöden, en stark balansräkning. Och det är också ett argument i hela Loomis-caset att man är duktiga på att förvärva. Alltså man konsoliderar den här marknaden, man köper på sig andra aktörer. Det kan vara olika banker som vill bli av med sin kontanthantering, ja, men då tar Loomis över den. Så att det är också ett sätt att växa, och man har vuxit sin omsättning, man har dubblat den på 10 år. Så att de lyckas växa på den här marknaden, och jag tycker man gör det på ett bra sätt med bra marginaler, som sagt starka kassaflöden, man kan dela ut pengar. Jag tycker att det är ett kvalitativt bolag som förtjänar lite bättre helt enkelt. Om man bara tar den sista grafen, så har jag bara tagit då vad analytikerna tror om vinsten nästa år, och kan man säga att du har tagit konsensus, alltså snittet av vad analytikerna tror, och ibland kan det vara väldigt spretigt, men jag skulle säga att det är ovanligt liksom. De ligger ganska nära varandra, så snittet ligger då 33 kronor per aktie. Det är inte någon som tror 50, någon som tror 20, utan de ligger ganska nära varandra. Så att om du då tar den och sen så utgår du från att man ska tillbaka till någon typ av snittvärdering. Ja, då blir det 33 gånger då den här snittvärderingen som är 12,5, P-talet på 12,5, och då får en målkurs norr om 400 spänn, det är 30% uppsida. Så att någonstans kan jag tycka att till förhållandevis låg risk, absolut, det är inte helt ocykliskt, det är inget AstraZeneca, men det är ett kvalitativt fint bolag som jag tycker att tagit liksom lite för mycket stryk, ser för billigt ut.
Ja, det finns ju många sådana just nu.
Det gör ju det. Ja,
om jag bara avslutningsvis får vara lite djävulens advokat igen här.
Ja.
Så dels så pratade vi tidigare om att även kvalitativa bolag som rapporterar bra kanske inte riktigt får den utdelningen i form av kursutveckling.
Nej.
Så det ska man vara medveten om.
Ja.
Det andra, det är ju att vi har ju inte sett den här rapporten.
Nej.
Den kommer ju på torsdag. Och det gör ju det här lite
absolut
kul och lite modigt. Men bara så att man är medveten om det, att om man tittar på det här efter torsdag, ska man veta det. Det här är tisdag.
Nej, men det är jättebra att du säger det. Och jag tror ändå att förväntansbilden kan vara för lågt ställd. Får vi se. Men som sagt, annars man får kanske lyfta blicken lite grann. Så tror jag att det här kommer bli bra.
En sista sak som man också ska vara tydlig med, det är ju att all handel är förenad med risk.
Just det, ja. Det är den. All handel är förenad med risk. Och det som har pratats om i det här programmet, det är, ska ses som inspiration och kunskap. Och ingenting annat.
Det var allt för den här gången. Stort tack till alla er som har tittat där hemma. Vi är tillbaka nästa vecka.